Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Wachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Social Verksamhet. It's time to get rebel! Sist skrattar inte den som skrattar bäst, utan den som inte har förstått skämtet, Disco. Känner du igen det talesättet?
Mm. Nej, det var nytt faktiskt.
Ja.
Vadå, finns det ett talesätt som heter så?
Nej, vi tror inte det. Nej, jag tror att jag skymtade det någon gång i 15-årsåldern kanske.
Okej. Okay.
Och jag tyckte det var så otroligt fyndigt då.
Ja.
Att jag drog iväg till ett tryckeri på någonstans på Södermalm i Stockholm och beställde en mörkgrön hoodie med hela den meningen printad på magen. Alltså i något sorts tryck. Så att jag hade en hoodie där det stod sist skrattar inte den som skrattar bäst, utan den som inte har förstått skämtet. Och så tog jag på mig den och gick till skolan och kände väl direkt sådär när man klev in genom dörren att det här var ju inte alls så där kul eller smart som jag kände när jag beställde den. Utan det var ju rätt, det är rätt, vad håller jag på med nu?
Ja.
Att det var lite så här psykosvarning nästan på mig som hade på mig den. Så var det med den saken. Men anledningen till att jag kom på det nu var för att jag skrev skratta bäst som skrattar sist och så Jimmy Tillin i körschemat.
Ja.
Han och Elfsborg ligger ju inte sist utan näst först. Men han håller på att få the last laugh lite grann. 1-0 mot Östersund trots rött kort på Simon Strand och dessförinnan en stabil 2-1-seger borta mot AIK. Jesper Karlsson gör mål så fort han ser en boll. Vad säger du om Elfsborgs senaste vecka och halva första säsong får vi säga i det här laget?
Ja, men han har ju fått ordning på grejerna sent om sidor. Framförallt så har ju kanske Stefan Andreasson fått någon form av sista ord här också, med tanke på att hur han hyllade Jimmy Tillin, och efter de här ganska dåliga åren med Tillin, eller dåliga säsongerna, så sa ju Andreasson, vänta bara liksom, det här, han ligger så långt före alla andra tränare, Sveriges bästa tränare. Och ingen förstod riktigt då vad han menar, men det gör vi ju alla kanske nu då. För att de ångar på rejält, och det är liksom, man tror liksom att nu kommer det komma en svacka, eller nu kanske de inte, och jag trodde de skulle falla igenom när Simon Strand tog rött kort här. Surprise, surprise, det var Simon Strand. Jag har inte sett det röda kortet, men jag utgår från att det var rätt med tanke på att det var Simon Strand som fick det.
Ja, det var inte den typen av liksom shot av aggression som, nej, han brukar bjuda på, utan det var snarare han sprang in i en spelare som var fri
från okay,
och så blev det en frilägesutvisning typ. Ja, nej, det är ju en remarkabel förvandling av Elfsborg från de två senaste åren till i år. Framförallt ser det ju så att om man tittar tillbaka så det är inte bara den här säsongen, utan om man går tillbaka till fjolåret så från augusti, och det är lite intressant att Sivert Nilsen blir klar för Elfsborg den 14 augusti 2019. Ja. Och efter det har laget spelat 25 allsvenska matcher med resultatraden 13-10-2. Att det är två förluster på de 25 matcherna.
Sivert-effekten.
Precis. Och han verkar ju vara en spelare, så det är samma sak som vi pratade om här veckan då, när han kom in mot Sirius och matchen vänder helt och hållet. De här två förlusterna de har varit de då mot, i höstas hade man en mot Malmö FF med 3-0 på hemmaplan, och sen så förlorade man, klappade man igenom helt mot Häcken här i år. Men att det är ju det stora utropstecknet i allsvenskan hittills, och jag vet inte, jag har sett dem en hel del. Jag har fortfarande lite svårt att se, alltså de är inte så himla förutsägbara i Elfsborg tycker jag, utan de kan spela ganska direkt och de kan spela ganska söligt med bollen, alltså att de har en ganska långsam, kan ha en ganska långsam speluppbyggnad, men det är ju att till skillnad från många andra lag känns det som att de har en väldigt direkt fronttrio som hela tiden är både Rasmus Alm och Jesper Karlsson på varsin sida om Frick där, så är det en väldigt tydlig och bra rollfördelning de tre emellan, att det har funkat väldigt bra för dem.
Ja, verkligen, och sen tror jag att mycket hänger på att de har fått bort alla de här gnällspikarna som var. Jag menar, Kevin Sture-Ellegaard gnällde väldigt flera år här och skapade väl ganska en osämja och en dålig truppstämning. Och jag menar, det räcker med att prata med ett par spelare eller några ledare där, så vet de att det är en bra mycket bättre sammanhållning och stämning i laget nu än vad det var tidigare. Och det ska man nog inte, det är nog viktigare än många tror.
Ja, det, för det korrelerar ju också. Det är ju bara veckan, eller några veckor efter där, som Strølgaard här blir förbjuden att träna med Elfsborg, ja. Och försvinner och sen sjukanmäler sig till sin egen avtackning till slut, vilket
ja, så
både det ena och det andra. Nej men och sen så, samtidigt då, så ser ju unga spelare som ser ut som att de trivs bättre nu. Man har ju haft på känn att spelare som Simon Olsson och Jesper Karlsson har mycket mer att ge, men ja. Samtidigt så har man sett dem spela i flera år i Allsvenskan och tänkt att det kanske inte blev mer än så här. Däremot så nu det känns ju som att det finns lite andrum för flera i den där truppen kanske. Och sen dessutom då att mittbacksparet, man ska ihåg det, Elfsborg hade ju enorma problem med sin backlinje under lång tid här. Och Kumo och Väisänen tillsammans har ju varit alldeles strålande i många matcher och kompletterar varandra väldigt bra. Väisänen har ett fantastiskt bra passningsspel i sig. Så att de, vad vi har är ju egentligen en mix av rekryteringar och förändringar i gruppdynamik ser ut som. Justeringar av spelsättet och en del annat. Så att vi återkommer lite till Jimmy Tillin i en annan del av det avsnittet lite senare just nu. För att prata om ett annat perspektiv lite grann, vad som har hänt i Borås och vad man kan fundera på när det gäller Elfsborgs sätt att hålla fast i honom. Vi har en ny serieledare i Allsvenskan.
Malmö FF, ja precis. Och vi har varit inne på det tidigare. De har kommit igång och nu har de vunnit 7 matcher i rad här, om man tar bort i Allsvenskan, om man tar bort cupförlusten. Krossade Helsingborg i derbyt. Det var ju alltså ja, imponerande. Och sen så vinner man mot Falkenberg som var ganska gediget, trots att Isak Kiese-Thelin tar ett, ja får man säga, idiotiskt rött kort där. Det var liksom, man såg på hans reaktion där att jag aldrig sett en spelare se så skyldig ut som Isak Kiese-Thelin gjorde. Så det var liksom såklart att han skulle få rött kort. Det var ungefär som på de här gamla filmerna, du vet, när svartvita filmerna, när folk har gjort något dumt och så lägger mannen då händerna på ryggen, visslar och tittar upp i skyn och bara, jag har inte gjort någonting, hallå, ingenting har hänt. Han kunde lika gärna gjort det där liksom. Så skyldig såg han ut. Så det var imponerande att de kunde vinna ändå. Han bad väl Kiese-Thelin, det var jättekonstigt att det var Kiese-Thelin. Man har inte sett några sådana där tendenser från honom tidigare.
Liksom, man har nästan önskat mer aggressivitet från hans spel ibland, kanske. Han har varit liksom väldigt bra på väldigt mycket, men kanske lite för snäll nästan.
Ja. Och hade det varit Toivonen eller Anders Christiansen eller någon annan, så hade man ju kunnat förstått det liksom, att de var lite så här småfula och gör lite tjuv nu. Men nej, Kiese-Thelin var märkligt. Men han bad ju också om ursäkt till laget och fansen och hela Malmö stad typ. Så att, men han lär väl få i alla fall minst 2 matchers avstängning, va? Till och med 3.
En bejublad comeback i MFF också för Frans Brorsson här, som har dels började med att spela väldigt bra mot IFK Göteborg när han fick spela, när han kom tillbaka och hoppade in bredvid Ahmed Hodzic, och sen gjorde mål mot Helsingborg. Det är ju en comeback som man kanske gillar att se lite grann, om du förstår vad jag menar, med tanke på hur han behandlades av den förra tränaren där och har pratat om det och sådär. Det känns som att Frans Brorsson var på väg ut bort från Malmö FF på ett sätt som inte kändes helt jättekul, i alla fall.
Jag såg ju en jäkligt rolig bild på Twitter som skymtade förbi. Nu vet jag inte vem det var som la ut den, men det var i alla fall Straight Outta Compton, vad heter det, parodin. Så var det en bild på Frans Bror som stod Straight Out of Toaletten.
Ja. Ja. Nej, men man är glad att han är ute därifrån nu, att han inte sitter kvar där. Och man är glad att han spelar och det går bra i Malmö FF. Det är ett par spelare som man tänker som får en ny vår här. Det är inte bara Brorsson. Vi har pratat en hel del om Ahmed Hodzic framfart i det här laget. Men Jo Inge Berget är ju en annan som, jag vet inte om jag var så himla på det klara med vad han hade för framtid i MFF,
får man säga.
Och skulle ha för roll i det här laget. Men nu går det inte en match utan att han gör mål, även om det är en del från straff, något från straffpunkten här och där. Så en styrka från Tomassons sida. Vi var ju väldigt snabba här på att ställa oss lite frågan till om han skulle få ihop just det faktum att han har många spelare som förväntar sig att få mycket speltid i Malmö FF. Det får man väl säga att det börjar luta åt att han är på väg att få. Nu är det ju
det är väl Molins och Antonsson framförallt som det kommer nog i början gnälla snart, precis.
Men han lär väl kunna få sätta sin prägel på det här laget på det sättet också, tänker jag, att visa att varför han inte behöver dem. Och då vinner man 7 raka matcher i Allsvenskan, och då börjar man ju förtjäna sitt mandat och sitt förtroende i de frågorna också. Nu lämnar ju Tim Pritche här klubben också, så att en av de här diskussionspunkterna om vem som ska vara med i matchtrupp och inte försvinner ju med honom. Men jag tycker även spelmässigt att han satt sin prägel på laget här på ett bra sätt, att Malmö FF ser ut att vara på helt rätt väg med honom som tränare. Och ska bli intressant att se vad de kan göra av den här hösten nu. Det är ju inte, man kan inte hålla det som allt för osannolikt att de får en hygglig väg mot ett Europa League-gruppspel igen. Men, och den lär ju underlättas av att de faktiskt nu har ryckt åt sig den här serieledningen i Allsvenskan och dessutom har Örebro, Mjällby och Falkenberg i sina tre kommande matcher och sen tar emot Elfsborg på hemmaplan. Och ja. Eftersom det ingår i vår arbetsbeskrivning att ska gå händelserna i förväg och dra oerhört förhastade slutsatser om saker, så de kan ju faktiskt avgöra serien mot Elfsborg, får jag en känsla av, om jag tittar på det här spelschemat och hur tabellen ser ut nu.
Ja, men det känns ändå som det kommer komma en dipp för Malmö också. Frågan är hur de, när den kommer och hur de hanterar den. Så känns det ju, alla lag kommer
jag tycker det känns liksom som att de hade den i början. Att de har varvat upp.
Ja, så kan
det
vara också.
Och sen också göra avvänd på förra veckan, där jag hade något riktigt förvirrat resonemang här om att det inte skulle behövas normalt poängsaldo för att vinna Allsvenskan, att man behövde inte ta de här 60-65 poängen, något sånt där. Om MFF är på god väg mot ett sånt poängsaldo, trots en knacklig start här. Så ja, att, det kommer då absolut krävas. Och de möter ju då MKS Krakowia från Polen i Europa League kvalet här i första omgången.
Har du koll på dem?
Det kan jag inte påstå att jag har. Inte nuläget i alla fall. Derby i Stockholm. Två andra lag som lottades in i Europa League kval. Eller Champions League kval för Djurgården.
Ja, här var det liksom inför matchen. Djurgården var på gång. Man såg liksom inte hur Hammarby skulle kunna vinna den här matchen eller ta poängen en gång, med tanke på styrkeförhållande och att Hammarby saknade Alexander Kasaniklic, Mohamed Tankovic, Simon Sandberg, Ostedt, Tim Söderström. Och så Djurgården som kom från liksom, nu har de äntligen fått igång det, men matchbilden blev helt annorlunda. Jag vet inte om det känns som om Djurgården blev lite chockade av det här Stefan Billborns 3-5-2 som han körde, vilket var extremt oväntat, med Kalle Björklund som en av mittbackarna som gjorde det väldigt bra.
Det var ju delade meningar om det där efter matchen, va? Där Jesper Karlström sa i halvtid att de inte var ett dugg förvånade, och tränarna sa att de hade koll på det, och Kalle Holmberg sa att de var totalt chockade.
Ja, precis.
Det var lite olika upplevelser av det
här. Ja, det var till och med tränarna. Kim sa ju väl att han inte alls var förvånad.
Ja, och Lagerlöf sa att han var lite
förvånad. Ja, det kom lite som en chock.
Och prata ihop er.
Ja, precis. Nej då, men det är klart att det var ju liksom en... Ja, men alltså Hammarby körde ju över Djurgården. Det kunde ha stått 4-0 efter första halvlek. Det var konstigt hur liksom Jakob Rune Larsson, Erik Berg och de här såg så bleka ut, och de gjorde något taffligt försök där och ha ett krismöte inom citationstecken. De liksom gick i en ring och sa nu får vi ta tag i det här, men liksom, det var ju, jag tror de hade två skott på mål på hela matchen och...
Ja, det var ju där det inte funkade. Jag vet inte om jag håller med om att de blev överkörda riktigt, men däremot så tycker jag väl att första halvlek så har de ju så tydliga hål i laget att Hammarby kan rinna igenom och skapa alla de där målchanserna. Den blödningen lyckas de ju stoppa efter ett tag, att det inte väller fram frilägen hela tiden för olika spelare. Och då får ju tacka Bråtvit för att det inte är mer än 2-0 faktiskt i ett tag i första halvlek. Sen tycker jag Kim Bergsten hade en ganska bra poäng i när han pratade med Dplay efter matchen där. Och det ena var ju då att draget från Billborn att möblera om på det sättet stoppade ju Djurgårdens anfallsspel till viss del. Men det andra som han säger där är ju att det har inte med formationen att göra så mycket, utan det var ju liksom, det är ju mer om hur man, han sa att det här 3-5-2 vi mötte idag påminner ju ingenting om det 3-5-2 som till exempel AIK har spelat liksom, utan att ibland låser sig ju många av oss i media vid det här formationspratet, att det skulle vara så himla betydelsefullt. Det var ju snarare det här liksom, att man fick en annan balans på laget, och att i vissa skedar av matcher så kan ju Hammarby eller Djurgården ibland spela med tre spelare, bygga med tre spelare längst bakifrån. Ja. Så att han var ju mer inne då på att de hade överraskat Djurgården på lite andra sätt kanske. Hammarbys seger, så är det ju ett par spelare som står ut tycker jag. Rodic den ena, som jag tyckte gjorde en otroligt bra match.
Ja,
han
var riktigt bra.
Han var överallt.
Han var lite som Djurdjic var på sin tid.
Precis, och den andra är såklart Kalle Björklund som... Ja. Det blir ju en tacksam match för en spelartyp som honom, ska man väl kanske säga. Han får ju stå och nicka bort 270 inlägg liksom. Men det kräver fortfarande sin koncentration att göra det. Och han var ju en riktigt trygg punkt där bak för Hammarby. Som, ja, men de såg ut att få en annan robusthet i laget liksom, på något sätt med det här. Så här många spelare centralt som de hade nu. Så att, bra nyheter för dem på det sättet. Att de kan variera sig så här.
Sen var ju Gustav Ludvigsson riktigt vass också. Spelade i framspelningen är ju riktigt bra till Imad Khalili. Så att, ja,
och det börjar vi vänja oss vid att han är nu. Han gör inte en dålig match, Ludvigsson.
Nej, får ju säga att han är en av de största fyndvärvningarna den här säsongen.
En annan sak som jag tänkte på här var att det här då, att det här draget från Billborn, att att han gör om, möblerar om i laget på det här sättet. Ja. Jag fick en känsla av att, jag tänkte faktiskt på det innan matchen, att sådär, att de kanske skulle må bra av att överraska sig själva lite, nästan Hammarby, att behöva göra någonting, någonting lite annorlunda, att han, för att få liksom en effekt av laget, att han liksom bröt det här såsiga trenden som de har kommit in i lite grann, där de gör en bra match och sen sjunker tillbaka och gör en, får ett liksom ett melankoliskt kryss mot ett lag som de förväntar sig att slå. Att jag tyckte att det var liksom ett bra sätt att väcka laget, lite som att, ja, du vet att en spelare kan gå in och ta ett gult kort för att väcka sitt eget lag, ja. Sätt, nästan. Att han, ja, men att han skakade om allting, ja, lite grann här för att få någon effekt på dem, och om något så kanske det lyckades ingjuta ett visst allvar i laget här, att de förstod att nu provar vi lite andra grejer för att, ja, vi kan faktiskt komma igång. Konstigt med Djurgården på ett sätt att de inte får till det bättre, bland annat med tanke på att de hade en hel del nyckelspelare som vilade under matchen mot Varberg, där de var avstängda. Både Erik Berg och Jesper Karlström var ju borta där. De var starka där nere ändå, vann med 2-1, men att de inte kom upp i bättre nivå här. En hel del fans som var sura efter matchen på straffsituationer, och det går ju att älta för alltid, och det, i alla fall juniors satsning,
ja, där den var väl, men den andra så, vet jag inte om det var straff.
Säger man det, så ska man också ta upp alla andra tveksamma domslut i hela matchen, så att man inte är orättvis, ja, mot någon. Så ni kan få 2 minuter att hämta andan om ni är väldigt förbannade just nu.
Däremot finns det ju bra mycket andra straffsituationer som var den här omgången som man kan
ja, och det gör det i varje omgång. Ja. Man kan väl slås av att det har varit lite många uppenbara domslut nu, kanske, som har varit lite konstiga kanske, men de slår ju vitt och brett än så länge. Jag tycker inte att det liksom finns någon sån här tydlig favoriseringstrend i någon riktning, och det är ju för att det inte pågår någon stor hemlig konspiration i bakgrunden. Men att det är klart att man kan vara lite irriterad på att det har varit för många avgörande domslut så här långt i år. Och det var vi, hyllade vi ju domar kollegiet för i början av säsongen, att det var så lite prat om det där, och det var skönt, men att ja, jag tycker kanske också här med Djurgården då, att om man hänger upp sig på de här straffsituationerna, då avleds man ju lite grann från det stora problemet i matchen, och det var ju prestationen.
Det var inte därför.
Ja, det var inte därför de förlorade.
Nej.
De möter i alla fall då Ferencvaros. Ja, kolla. Ja. Kanske var rätt uttal, vem vet.
Ferencvaros, och sa jag alltid.
Ferencvaros, ja, Ferencvaros. Mm. Och sen troligen då Celtic, tufft för Djurgården. Men de här enkelmötena ger ju dem en lite bättre,
ja,
möjlighet.
Ja, Celtic kanske är väl inte jättebra. Malmö har ju slagit ut dem flera gånger. Så att, eller flera, ja, men slagit ut dem.
Så. Sopade banan med AIK förra året. Ja. Men det kanske var ett AIK i mindre bra form. Ja. Och Hammarby fick i sin tur Puskás Akademia i Ungern. Ett lag som man inte vet ett skvatt om, mer än att jag tror att de har vart på ganska stark frammarsch, en ganska nybildad klubb, om jag inte missminner mig helt och hållet. IFK Göteborg.
Ja, där blåser det lite grann nu, känns det som. Men jag vet inte, Poja, huruvida han sitter säkert eller inte, har ju diskuterat från fansen. Många vill säga att de sparkar honom, men han lever väl lite grann på nu cuptiteln här, va? Den kan han leva på ett tag, känns det som. Men de har inte vunnit på 9 omgångar. De har 5 förluster, tror jag, 4 oavgjorda på senaste 9 matcherna. Det är ju inte alls bra. Däremot 2-2 mot ÖFK, som är väl rätt bra i år, är väl inget, borta är väl inget liksom större att säga någonting om, men det är väl resultaten tidigare och sådär. Och jag vet inte, nu bjuds ju Göteborg på en extremt billig straff där Emil Holm filmar till sig en straff, så att, som Nordin Gerzic var mer än vansinnig på,
ja.
Där han gick igång rejält och menar på att Emil Holm skulle bli avstängd och sådär. Ja, jag vet inte. Filmer har ju till. Spelet har det visat sig i alla fall. Men ja, de avgör det själv. Men det är såklart, man lurar ju domaren. Och det är inte riktigt fair. Men ja, jag vet inte vad jag ska säga om det.
Man måste faktiskt säga det om Emil Holm. Att det är, jag är ganska imponerad av honom som spelare. Men det här har blivit en liten trend nu. Att han faller ganska enkelt i de där löpningarna i straffområdet. Och vi har ju sett det 2-3 gånger nu i år. Att han går omkull lite för enkelt kanske sådär. Att det är ett mindre sympatiskt drag. Han kommer inte göra sig så mycket vänner i fotbollen om han fortsätter sådär. Men han kommer vinna straffar åt Blåvitt kanske lite oftare än vad andra spelare kommer göra. Det är ju lite så med honom. Det är konstigt att ska man sammanfatta IFK Göteborgs matcher i år, så är det liksom ett frustrerad 89 minuter, sen kommer Emil Holm in och så får de straff. Det känns som det. Det känns som det upprepar sig varje match. Han bara springer förbi alla in i straffområdet och eller så gör de mål på ett annat sätt när han är inne. Så han är ju bakom det mesta. Axel Kjell red ju ut till Pojas försvar här efter matchen. Jag vet inte om du såg det på presskonferensen.
Ja, jag vet inte, men det är svårt att säga. De ska sparka på, ja, dels kostar det pengar och så måste de ha något bra alternativ. Ja, det är svårt att se att det finns liksom.
Jag tycker inte de ska göra det. Jag tycker också man måste backa bandet lite grann till Blåvitt och vad de har nu och vad de hade. Och man tittar på spelare som har sålts och de som har kommit in och sådär. Att det finns gott om skäl till att fundera på om vad som skulle bli bättre av det just nu. De skulle kortsiktigt eventuellt kunna ta saker, ta mer poäng eventuellt genom någon sorts ny tränareffekt. Men jag tycker det ser ut att och låter sig också som en spelargrupp som har ganska mycket förtroende för sin tränare fortfarande. Och då brukar det inte vara en speciellt bra sak att göra en massa stora förändringar.
Sen kommer det till smärtgräns såklart om de börjar ligga sist och det börjar närma sig.
Ja, ramlar de ner under strecket där och det går upp mot omgång 20. Så. Men jag tror inte fortfarande inte att de är... De hade ju en 2-2 match mot Östersund som påminner om alla andra matcher i år innan här där det missas målchanser i överflöd och släpps in för enkla mål. Men det där trendbrottet måste ju komma snart kanske för dem nu. Och en första seger dyka upp på något sätt.
På och trendbrott då, där Häcken, det kan vi inte kalla något trendbrott, men då blir man ju inte klok på. De vinner mot Norrköping, de torskar mot Kalmar hemma och gör liksom en totalt usel insats. Blir liksom blir utklassade i skott på mål och alltihopa. Jag blir inte klok på Häcken.
Här har vi den senaste veckans liksom schizofrena trio egentligen. Häcken, Kalmar och Örebro. Där Örebro som har gjort plattfall efter plattfall en period här och varvat med andra konstiga grejer åker och vinner borta med 3-0 mot Kalmar som ser ut att liksom mer eller mindre avgå från allsvenskan hela laget efter den matchen. Och sen reser till Häcken och vinner med 2-0 borta när Häcken precis har slagit Norrköping. Vilket ju gör alla former av liksom, att försöka se någon linje i det här eller förstå vad som beror på vad är rätt svårt. Det är också det att Kalmar åker till Häcken och spelar bättre än Häcken. Alltså vinner matchen fullt rättvis sett till hur de spelar, tycker jag. Det är liksom inte då att de bufflar in två bollar på fasta situationer utan spelar riktigt bra. Men Häcken, jag vet inte heller vad man ska göra av riktigt vid det här laget. Alltså, det är svårt och ena gången ser det ut som att allt är på plats och de har ju ett spelarmaterial som borde kunna liksom borga för ganska mycket stabilitet och sådär. Och sen kommer såna här händelser i alla fall. Det är knepigt.
Ja, det är märkligt och man kan väl konstatera att de är ingen guldkandidat som en del trodde inför säsongen att de skulle liksom vara med i toppen där. Men nu känns de alldeles för ojämna. Nu får de in Pontus Dahlberg som målvakt som vi ska återkomma till sen och det kan väl ge en viss stabilitet och de har haft lite otur med skador men samtidigt, det är väl de här karaktärsspelarna man saknar lite grann, det är lite upp och ner på vissa, Iran Dust och Yassin och de här som är riktigt bra spelare men de måste måste även liksom gå i bräschen när det går dåligt och de ligger under på något vis.
Ja, det är svårt att säga, jag tycker ju att de har det, jag tycker ju Rasmus Lindgren och Falsetas och Friberg de här, liksom. Det är ju spelare som brukar stå pall liksom. Men det är, det är väl en kombination av det här som Alm pratade om som vi var inne på förra veckan också, att de har väldigt svårt på bortaplan, men framförallt det här, jag vet inte om det kan vara totalt felaktigt, men ibland får man en känsla att Häcken tar ett bra resultat och bygger sig själva en plattform för någonting, och sen så skrotar de den direkt efteråt. Och det kan det finnas någon sorts nöjdhet, alltså tror jag menar med det, att de klappar sig över lite på axeln efter att, alltså som spelargrupp då på något sätt, att man, de kanske tar för lättvindigt på vissa matcher.
Så kan det nog vara. Så
och då är det väldigt mycket som, ja, det är precis att säga att slagit Norrköping och så ställer vi av Kalmar
typ
på något sätt. Och det är ju en sån sak som brukar vara för topplag, om tar till exempel då de som alltid i toppen nästan, så där att de här insikterna om att det inte går att tänka så riktigt. Det är väldigt spekulativt, men jag får det intrycket av Häcken utifrån emellanåt att de halkar dit när de inte behöver, helt enkelt. Men viktigt för Kalmar och kanske lite lugn och ro då för Nanne nu efter att ha brutit den där sviten här. Får se om det vänder för dem. Där det inte vänder och där inga sviter bryts är AIK, där krisen blir allt djupare. Och all heder till Mjällby som gör en bra match och faktiskt spelar ut AIK i stora delar av den. Vinner med 3-1. Man kan konstatera att Mohanad ja, hur talar man efternamnet? Jaze,
va? Ja, jag tror det.
Har en väldigt fin vänsterfot, vi har sett det några gånger i år nu. Jättefint inlägg till Ogbo som dunkade upp 1-0 i nättaket här. Och sen en del straffar fram och tillbaka med 3-1 till Mjällby. Och AIK kommer då dessförinnan från en hemmaförlust mot Elfsborg där en del saker såg lite hyggliga ut, men där man blev såg väldigt sårbara ut defensivt. Och Elfsborg fick öppna upp Bartosz Dzielaks lag. Och var ska detta sluta, undrar jag?
Ja, alltså AIK måste ju värva nu, så är det bara. Alltså styrelsen måste ju ge Henrik Jurelius en liten kassa och värva in några spelare, för det måste komma in ny energi i laget. Det säger till och med liksom, jag menar, gå ut och Seb Larsson, de som har liksom givna platser, de säger att vi måste ha in spelare. Och det är klart att i ett sånt här läge så måste man ju värva. Det är bara att dra sig tillbaka till 2010 när AIK var i kris också. Då värvade, då hade man ju för sig inte den här situationen med corona, men de hade inte jättemycket pengar. Men då tog man in Helge Danielsson, Robert Oman Persson, Ivan Turina och framförallt Mohamed Bangura. Och nu kan man ju kanske inte ta in fyra spelare, men man kan i alla fall ta en eller två, så spelarna ser att det händer någonting. Ja, nej, jag ser liksom inget annat, för att det, med det här laget så, och med alla skador och med den osäkerhet som råder, så känns det som att det kan bli 2004 all over again liksom. Och ja,
alltså jag tittar på det här laget och jag vet inte om det var här i ett annat sammanhang vi pratade tidigare om att det finns en kategori spelare i Allsvenskan som är ganska viktiga att ha som bas i sitt lag, och det är de här som är stabila, pålitliga allsvenska spelare som kanske inte har spetsen att sticka iväg och eventuellt säljas utomlands, men heller inte är så ofärdiga att man måste betta på dem rätt mycket. Jag tänker typ, ja, men ta sådana spelare som, ja, men Ogbo är väl en sån spelare till exempel, så här, som att han har, klart han har sålts iväg och så vidare, men han är väl tre getingar liksom.
Ja.
Men det går att lita på honom i alla väder nästan. Mm. Jag tänkte på en sån spelare som när Haris Radetinac föll ur Djurgården start eller världsens, han är ytterligare en sån spelare som,
ja,
det är inte så himla remarkabelt alltid, men de kan bära ett lag genom en säsong på många sätt när man behöver falla tillbaka på sånt. AIK har inte jättemånga av dem här. Tidigare, jag vet att vi har diskuterat här typ en sån spelare som Anton Salet, trots att han kändes som en sån i AIK. Här är det en ganska gammal kärna av spelare och sen en stor grupp spelare som är väldigt unga. Och jag tycker att truppbygget på det sättet ser dåligt ut rakt igenom. Att det är liksom, det är ett lag som inte har balans på det sättet. Och man måste ju fråga sig lite här också, för nu blir det ju där, klart att Bartosz Dzielak inte skulle komma in och kasta någon trollformel över det här och allting skulle vända på en sekund. Men mer och mer blottas ju det systematiska, det strukturella felet i AIK. Och mindre kanske man härleder till spelidé då när man ser de här matcherna nu. Och då måste ju blicken vandra uppåt ännu mer i hierarkin och till, såklart till Björn Westerström som var den som trots allt sanktionerade allt som skulle hända den här säsongen från början. Han har ju då för egen del lyckligtvis simmat ur bild här till en vd-post, så han går ju inte att peka på som sportchef längre. Men
nej, men samtidigt så är det ju faktiskt. De här spelarna, Robert Lundström, Rasmus Lindqvist, Panos, de har ju gjort det ju rätt bra. För mindre än ett år sedan var ju de bra spelare liksom. Och jag menar, jag kommer ihåg, det är inte så att de har blivit helt odugliga nu. Det måste finnas en orsak till varför de ser ut som de gör. Om de är övertränade, om de har tränat fel, eller om de bara liksom har dåligt mentalt eller vad det är liksom. Så att det ska ju, med den truppen så ska det ju finnas långt potential att ligga i mitten i alla fall, känns det som. Men det känns som de får inte ut det också. Så att, nej, det är mycket som är märkligt i dagens AIK. Men först och främst få loss pengar och värva. Och komma in med lite ny energi. Och sen försöka få att de ska bli mer liksom. Ja, men de måste komma i form, spelarna.
Jag tror, vi återkommer lite till AIKs långsiktiga utveckling om en stund. På tal om mardrömsveckor och mardrömssituationer.
Den här matchen såg jag igår, Helsingborg-Norrköping.
Ja.
Det är helt ofattbart att Norrköping vinner den här matchen. De får, ja, två felaktiga straffar mot sig. Och sen när de gör 2-2, som är ett helt fantastiskt mål av Isak Bergman Johansson.
Ja, det var otroligt.
Johansson. Alltså han är grym. Vilken spelare. Och då tror man, ja, nu kommer det rinna på, nu kommer det bli 5-2. De möser på, Totte Nyman har nick i öppet läge, de möser på med chans efter chans, och sen så torskar de. Alltså, nej, de har inte marginalerna med sig, eller? Herregud.
Nej, Men de släpper in för mycket mål. Alltså, ja, jag håller med om att de ska, deras forceringar i halvlek är imponerande.
Ska de vinna, det är ju inget snack om det.
Nej, det är imponerande forceringar i andra halvlek.
Ja.
Men det är någonting som har hänt defensivt. Så det var inte bara den här matchen. De har släppt in väldigt mycket mål på slutet överhuvudtaget, Norrköping. Ja. Och tappat någon soliditet på något sätt där bak. Men ja, frågan är ju på det stora hela här då, om de är på väg att spela bort sig från guldet nu. Och jag tror ju att Malmö är på väg att rida iväg i solnedgången med det här. Så känns det i alla fall.
Ja, men det är så många omgångar kvar. Jag tror det kommer hända mycket. Och ja, Norrköping har väl ruggit bred trupp och sådär. Så att jag tror att, nej, som det såg ut igår, så tycker inte jag de behöver vara speciellt oroliga med tanke på många chanser de skapar och hur så pass överlägsen de var. Men det, de ska ha in bollen också liksom, det.
Men de måste börja vinna. De måste ta ett par segrar på raken.
Ja, för att få tillbaka liksom det här. Men det sitter i huvudet på spelarna, känns det så.
Ja, det är också att de har, nästan alla matcher de har vunnit vann de i början av säsongen. Det är ju väldigt få segrar på slutet här, så att de behöver väl få in det. Men det såg ut som att det inte är ett spelargrupp som saknar självförtroende, i alla fall inte de frontsexan då. Utan de har ju fortfarande kapabla att skapa målchanser och dessutom göra mål. Och så småningom kanske Linus Hallenius kan spela en mer betydande roll i det här laget också. Det behövs ju någon som sätter dit bollarna också. Bergman Johansson, målet där är ju fullständigt fenomenalt. Det är ett av de vackraste år i Allsvenskan som lagmål på något sätt.
Ja, verkligen.
Helsingborg, tvärtom då, fick ju äntligen vinna en match. Och eftersom det är min käpphäst i år att Helsingborg har nått ändå, så satt jag här och firade i ett rödblått matchställ på hemmaplan.
Ja. Martin Olsson ser man, han är ju ruggigt viktig för dem. Grym, han har ju verkligen kommit igång.
Ja, det är ett lag som har en del spelare som får en att tro att det där kommer kunna lösa sig till slut. Och dessutom gjorde Rasmus Jönsson sitt första mål igår nu. Och Van den Hurk kan ju göra saker i straffområdet också, även om han är en konstig
Hånade
spelare.
Hånade Van den Hurk, bara för sitt namn. Men han har ju bevisat motsatsen, han också. Han har gjort en del mål.
Och så åkte han ut.
Ja, visst. Han fick ut i slutet också. Ja.
Sista matchen för den omgången var Sirius Varberg. Och nästan som man tänker att när man kommer till den här delen av vårt körschema så brukar det vara någon så här ett grå 1-1 match i mitten. Men nej.
Vi kan väl ta det som började föregick. Det var ju Keba Cesais totalsågning av Henrik Rydström.
Ja, den kom från
ingenstans. Det var lite roligt.
Menar
Patrik inte att han var besviken om att han inte fick spela, att han alla dagar i veckan skulle få plats i det här laget och att det inte fanns någon som helst förklaring, att han hade fått någon som helst förklaring av Rydström.
Precis, och så gastade han ju då att det var ingen jävla social verksamhet han på med i Sirius.
Klassiker.
Ja, jag vet inte vad han menar med social, alltså att det var en herrklubb i sådana fall.
Nej, men han menar typ att alla ska få spela och att det liksom, om du tänker Tommy Sadlin sosso-hockey på när han tränade i Tre Kronor, så var det att alla ska få se lika mycket speltid. Det var nog det där Kebba menade.
Ja, nej, så Rydström svarade diplomatiskt där att det är bra att mina spelare vill spela. Det var ju ur skolboken hur man ska hantera spelare som gnäller på speltid. Och sen gick Stefano Vecchia in och deklarerade att han älskade bort hörnet. Gjorde två mål. Sirius rusade upp i en 3-1-ledning mot Varberg. Efter att det här är två härliga stjärnor i årets allsvenska, i Vecchia och Selmani.
Som ja, är
jag gillar ju när det är spridning, när liksom även lagen som inte tillhör den absoluta eliten har stora allsvenska spelare. Och det här, både Selmani och Vecchia är det. Alltså de är två av seriens absolut mest profilstarka och skickliga spelare hittills. Och Selmani kompletterade då Vecchia med två mål själv här. Och det blev 3-3 efter att det blev championship-fotboll på slutet, som Rydström kallade efter matchen. Och han var i gasen när han skulle prata med D-play efter det här. Och det hette att domarnivån var alldeles för dålig och Vecchia skulle till landslaget och det var championship-fotboll och det kunde Sirius inte hantera, tyvärr.
Klassisk härskarteknik. Vi måste bli bättre på championship-fotboll. Det kommer 4 miljoner inlägg.
Det är... Han hade för sig en poäng kanske. Men det här är två lag som jag verkligen gillar också, Varberg och Sirius i år. De är två ytterligheter på ett sätt, men de spelar med väldigt hög effekt båda två och väldigt roliga att titta på. Så tacksam för att de är i Allsvenskan den här säsongen. Sirius fall så är det ju så att de har ju slängt bort ledningar på löpande band där på slutet nu. Man såg på spelarna igår, tycker jag, efter slutsignalen att det är lite luft som går ur dem vid det här laget. Att hade de hållit de här ledningarna som de har haft nu, om du räknar in även MFF-matchen,
det var ju... Då hade de varit serieledare.
Och det är ju så bra är de ju inte. Men det är väl det här att, som var inne på tidigare på säsongen, att för ett lag som Sirius som har så mycket liksom bra kollektiva mekanismer i sitt spel, så kan man falla på individuella brister när man har så liten budget, och det är det de gör på ett sätt mot slutet av matcherna. Vecka till landslaget, håller du med Rydström?
Nej, självklart inte. Det är för alldeles för tidigt.
Har vi någonting nytt på vad han ska spela sin fotboll efter den här säsongen då?
Nej, jag tror han, som jag fattade, så har han sagt nej till att gå nu. Han vill bara spela fotboll. Han är så glad att han är skadefri. Han har ju haft skadehelvete i 2-3 år, va? Glad att han är skadefri. Vi kör på nu, sen tar vi ett beslut när det är Bossman efter säsongen. Då är väl både Malmö och AIK och Djurgården med och rycker. Vi får se. Jag pratade lite grann med Jesper Karlström om det här. Han är ju bästa polare med Vecka, som försökte locka han till Djurgården, men vi får se vart det slutar.
Ja, han gillar i alla fall ett bortre hörn.
Ja.
Ja, när det gäller Jimmy Tillin och Elfsborg idag, så har jag funderat en del här i veckan vad det går och vad man kan liksom utröna i det här historien om dem. Och det är ju inte säkert att allt som är bra i Elfsborg nu håller i sig och består, och att det visar sig att Jimmy Tillin var, alltså Stefan Andreasson hade rätt hela tiden då, att han höll i honom och så vidare. Men jag tycker väl att ett par frågor som diskuteras i och runt Allsvenskan den här säsongen egentligen bottnar i samma svåra ekvation, och som handlar om hur man ska rekrytera tränare och hur man ska välja att byta tränare och inte. Vad är hållbar framgång och vad ska man sträva efter som klubb, och vad är en rimlig horisont och såna här saker. Och den här diskussionen kan man ju inkludera då Göteborg och Poja Asbaghi på ett sätt, och man kan även inkludera AIK och Bartosz Dzielak i den på något sätt. Om man tar Tillin och Elfsborg till exempel då, så har ju väldigt mycket av kritiken handlat här om att Elfsborg vädjar till tålamod och sagt att man håller på att implementera någonting som tar tid, och man ska vända då flera år av tvivelaktiga resultat och kanske en trupp som var sammansatt på ett sätt som behövde ändras också. Och en sån här gammal tumregel som jag liksom, man alltid brukar kunna passa in på ett lag som det går bra för, det är att de har fått in rätt tränare i rätt klubb vid rätt tillfälle. Och de där variablerna kan ju vara väldigt olika vid stunden. Att Jimmy Tillin kanske var rätt tränare för fel klubb vid fel tillfälle när han kom till Elfsborg. Och i rätt klubb då, så tänker jag på att en sån sak som spelar materialet och hur det funkar med sportchef och fram och tillbaka och sådär. Och då måste man ju på något sätt välja väg och välja vem som styr de här grejerna. Och det finns ju en, alltså vem styr vad som är rätt klubb och vad som är rätt tränare. Och från sportchefernas håll i Sverige så är det ju rätt mycket just nu, går ju en trend ganska mycket i att man pratar mycket mer, man förlägger mycket mer av den långsiktiga planeringen till sportchef eller teknisk direktör. Att, ja, men, som i Hammarby till exempel, där Ola Larsson har suttit som teknisk direktör, och man har en sportchef i Jesper Jansson som, ja, där liksom spelsättet ska komma ovanifrån. Hammarby spelidé och truppsammansättning, tränaren ska vara en funktion och en utbytbar post. Tränaren ska inte komma med speciellt stora idéer som är liksom omvandlande för Hammarby som klubb om hur man ska spela och så.
Nej, utan det är klubben som ska sätta ramarna som, ja, tränaren ska rätta sig efter.
Precis, ganska mycket så. Och så har du ett annat exempel då, till exempel upplever jag i alla fall i Djurgården, där man har en annan fördelning av de här sakerna, där, ja, med truppens sammansättning, det har varit i första hand Bosse Anderssons mandat på något sätt, medan tränarna har fått styra spelidéer ganska mycket själv. Det har gått mellan olika extrem. Mark Dempsen spelade ganska direkt med hög press, och sen så kom Öskan som spelade lite likadant, och nu spelar man helt annorlunda med Kim och Tolle. Och att i Elfsborgs fall så känns det som att man har investerat väldigt mycket i just Tillin här över tid nu, och låtit honom, han har ju fått skulptera truppen efter sitt spelsätt på ett helt annat sätt. Och då blir ju på något sätt tillfället det rätta till slut. Därför att efter 2 år så är inte Tillin där vid fel tillfälle. Då är han plötsligt rätt tränare för rätt klubb, eftersom han har fått bygga sina egna förutsättningar. Och tillfället blir också det rätta när han har alla de sakerna på plats. Och då kan man fråga sig så här, i vilken bemärkelse är det en rimlig förväntan att ha på en tränare att man klarar av att nå framgång eller ha en bra effekt på ett lag så länge inte de där sakerna är på plats? Jag tycker den är otroligt svår. Och många gånger så är det ju tränaren, så offras ju tränaren och blir avfärdad som inkompetent när man kanske är inte har haft en möjlighet att jobba ut efter de liksom, idéer man kommer bärande på själv. Och kanske ännu mindre i ett landskap i Sverige där sportcheferna och de tekniska direktörerna i allt högre utsträckning vill att man ska vara en ganska underkastad funktion i klubben. Förstår du vad jag menar?
Ja, precis. Där? Men sen är det ju vilken klubb det handlar om också. Att du ska ha få tre år på det och bli liksom, få i ordning på grejerna, det går ju inte i Hammarby, Djurgården, AIK och Malmö till exempel.
Nej.
Men däremot så går det ju i Elfsborg där, i det läget de var liksom.
Ja, och då kan man fråga sig, och det är väl jag vill komma till Göteborg och AIK, att det är helt, precis så är min tanke också, att, att det här är ju kanske ett sätt att bygga långsiktig framgång. För jag intervjuade ju Bartosz Dzielak förra veckan långt här i tidningen om hans bakgrund egentligen och hans väg till jobbet i AIK och hur han har utvecklats som tränare och sådär. Och han tar ju en ganska intressant väg. Hans spelarkarriär går ju rakt från den in i en roll som spelande assisterande tränare i Frej i Superettan, eller i Division 1 är de då. Och sen tar han upp dem i Superettan. Och han får ju mandat att bli sportchef parallellt med att han är tränare, chefstränare för A-laget där. Och han beskriver just det, att det var en så otroligt bra framgångsformel för honom att han fick vara med och plocka spelare som passade hans spelsätt som han ville utveckla där. Och att det är ju mycket lättare att göra i mindre klubbar. Och så tänker man på att Rickard Norling säger en sak när han lämnar AIK här, att jag ska fundera på om det är så jävligt, ungefär så sa han, att man i de här klubbarna som de största klubbarna i Sverige inte, det finns inte möjligheter att vrida en klubb på det här sättet, att vända en klubb på det här sättet. Och du har ju ett experiment i det fallet i Poja Asbaghi, där frågan är liksom, blir det ändå, var är tidshorisonten? Ja, men alla ett dåligt år var liksom rätt många som ändå stod ut med Poja. Till år två så började det synas ganska mycket förändringar, men den processen är ju kanske svårare och längre än att han har allting på plats nu. Och Sverige är dessutom ett land där man hela tiden måste sälja spelare. Så att det är knepigt det där tycker jag, att peka på vad en rimlig tidshorisont. Sen så kan man ju ta det ytterligare då ett varv och säga att ja, men du kan få in en tränare som ger ett kortsiktigt framgång och det kan till och med leda till en riktigt bra säsong och du slutar tvåa.
Ja.
Men det är kanske en tränare som har främst liksom en stark motivationsförmåga och får spelarna att pumpa spelarna med självförtroende så att du får ut jättemycket av varje individ.
Ja.
Men så fort det kommer en formsbacka så fanns det inget grundspel att falla tillbaka på och då blir fallet väldigt djupt och så vidare. Så att, ja, stora frågor egentligen tycker jag på svensk fotboll, men där Thelin och Elfsborg börjar bli ett intressant case i långsiktighet och hur man kan fundera i tränarval och hur man kan fundera i just de här tre komponenterna. Vem är rätt tränare för rätt klubb vid rätt tillfälle? Och hur man kan hjälpa till att få de tre sakerna på plats från olika delar av en klubb. Det var mitt bubbel för den här veckan.
Härligt. Nu går vi på silly season.
Det tycker jag.
Mitt bubbel. Nej, men det kan väl börja med Potter Starber här som presenteras av Häcken idag. Där skrev vi tidigt att det var ett lån som skulle in. Och det känns ju ganska rimligt för båda parter. Han vill komma och få speltid och Häcken vill ha en målvakt. Starber också bra polare med Peter Abrahamsson som är korsbandsskadad då. Och det blev en jättebra lösning för dem där med Dahlberg. Och jag menar, Göteborg kan han ju inte gå till med tanke på att Anestis är så bra, de behöver ju ingen, så att jag tror inte det är speciellt så hard feelings där.
Nej, det blir ingen staty nu kanske.
Nej, men precis. Och Felix Beijmo som vi skrev om också, han kommer att bli klar för Malmö nu. Det blir nog officiellt på den här slutet av den här veckan tror jag.
De köper honom?
Nej, ja, jag vet inte om det är ett köp eller lån, men jag var faktiskt, så blir det officiellt på torsdag eller fredag. Skulle jag gissa så är det ett lån, men det vore bäst för Malmö om man köpte han nästan loss honom. Men jag tror väl att det är ett lån. Jag får återkomma till det. Men han kommer att gå till Malmö i alla fall. Officiellt den här veckan skulle jag tro i slutet i alla fall. Och sen är det AIK som kollar på alternativ. Där är just Anton Staletos som du nämnde tidigare ett alternativ som de kollar på. Han är ju klubblös nu sen har brutit med Rostov tror jag. Nej, han har inte brutit med Rostov än tror jag. Men han har i alla fall gått till Sarpsborg och har brutit lånet där. Och sen är han väl hemma i Sverige nu och det är väl lite struligt där med Rostov. Men han kan i alla fall vara aktuell för AIK och även Vejle. En annan dansk klubb som har mycket pengar som man kan gå till. Och sen så hörde jag att det fanns ett ryskt intresse för Thomas Ischewood i Östersund. Där även belgiske backen Weimans kan vara på väg bort. Och sen lite grann på slutet så är det om Jesper Karlsson. De har nobbat ett bud, Elfsborg har nobbat ett bud från Holland på det var väl typ på 10 miljoner. De ska ha närmare 20 för honom. Så att Ja, det är i coronatider får nog klubbarna svårt att värva Jesper Karlsson. Men
Ja.
vi får se vad som händer.
Kan ju faktiskt mynna ut i någonting bra för allsvenskan, att lagen får hålla i sina lag och
Ja,
vara lite bättre
verkligen.
här. Att det är bara att man säljer till bästbjudande hela tiden.
Ja.
Det är ju en Jesper Karlsson, vi pratade kort om honom i början här, men man kan ju förstärka det bara. Att det är ju, finns ju, jag tror inte vet någon spelare i serien som har varit lika förbättrad till i år som han har varit, utan målet mot Östersund borde man se om man inte har sett det. Det var en helt fantastisk volley. Ska vi ta lite lyssnarfrågor
Nu
så
tar
här
vi
på
lyssnarfrågor, jag har fått extremt många.
Kvällskvisten,
Vi
höll jag
börjar
på
med
sig.
Chrissy Paus, heter han på Twitter. Finns det något lag som fått guldfrossa tidigare än omgång 9? Rolig fråga.
Ja, det var kul. Har vi något sånt exempel?
Nej, svårt.
Nej.
Malmö under Magnus Persson kanske, när det gick så dåligt. De fick guldfrossa. De hade
ja, men
vunnit
de ledde
guldet
väl
tidigare. Nej, kanske inte.
Nej, det är Norrköping ensam idag.
Ja, precis.
Mer då?
Marcus A, tycker ni man bör kunna bötfälla, stänga av uppenbara filmer i efterhand alla SHL? Ja, jag är inte helt främmande för det här faktiskt. Om man ska få bort det, men samtidigt, ja, jag vet inte. Kanske lite väl hårt. Vad tycker du?
Ja, nej, jag tror... Jo, men det kan vara en metod. Jag säger inte att det är fel. Jag tror man ska använda någon sorts shaming när det gäller filmningar. För att det ska vara... Ja, jag vet inte. Man kanske kan... Man får ha en dumstrut på sig nästa match eller någonting. För att det är så pass... Ocharmigt.
Johan Jocka Grogg på Twitter. Vad tror ni? I den negativa spiral som Blåvitt befinner sig, kommer de att värva fler spelare tyst om helt, eller helt tyst om spelare in? Ah, jag har ju svårt att se att de värvar mer. De måste nog sälja någon först, tror jag. Nu är väl han Dagraka på väg till Turkiet, läste jag någonstans. Det var Fotboll Direkt, tror jag, som skrev om det. Om det var GP som skrev om det, jag kommer inte ihåg. Men då kan de nog kanske få värva. Men annars så tror jag att de håller nog hårt i pengarna nu.
Hass undrar, rom och cola eller gin och tonic? Jag säger gin och tonic.
Ja, jag säger också gin och tonic.
Det är en rom och cola kille. Du försöker vara någon du inte är.
Det är många som undrar här, bland annat vår första fråga, Robin Berglund och Aplex Triplex. Vad är er paradrätt? Jag lagar knappt mat. Jag får säga då, i så fall stekt falukorv och ägg typ. Det är min paradrätt i så fall. Eller oxbytt, sån här oxbytt som man kör på Ica och bara lägger i. Nej, matlagning är inte min grej.
Jag har haft en paradrätt i många år som har varit känd, blivit känd i min bekantskapskrets som kycklingrätten. Som är en kycklingvok egentligen.
Okay.
Men min tjej äter inte kyckling, så att den lagas inte så ofta här hemma längre, tyvärr.
Jobbigt.
Men det var den. Ja, nu gör jag oftast fish tacos som jag ska lägga tid på det. Söderlägg undrar, när går Bayern och Jean Carlos de Brito skilda vägar?
Ja, de håller på, och jag tror de håller på och förhandlar om att han ska bryta kontraktet, som jag fattar det. Men jag vet inte, det är väl strul med att nå klubbar där i Brasilien och liksom med coronan och allt det här. Så att jag tror inte det är något helt bestämt. Men det är väl helt, det är jättetydligt att Stefan Billborn inte, han ingår i Stefan Billborns planer. Och jag vet att klubben diskuterar hur de ska göra för att bryta kontraktet på ett smidigt sätt. Så att vi får se vad som händer.
Yes.
Det här var inte roligt. Om jag var tvungen att stämpla alltså en spelare riktigt hårt, typ skruvdobbar, vem hade ni valt just nu?
Ja, den här frågan har jag fått förut av samma Marcus Tapper. Jag vet inte riktigt. Det känns konstigt att sitta och säga att man vill våldföra sig på spelare som man
bevakar. Men det kan vara någon så här, det kan vara någon som har tyckt att det vore coolt att ha stämpla honom.
Ja, Simon Strand bara för att se vad som händer efter.
Ja, exakt. Det blir så här.
Hinner man ifrån honom innan han mördar den? Det skulle vara han då. Fredrik Gustafsson, när blir Aymar Kjær utlandsproffs? Det lär väl dröja. Han
skrev
precis
på
nytt kontrakt.
Ja, nytt kontrakt. Så det tror jag.
Man blev lite chockad när han, derbyt här tyckte jag. Han ser så himla snäll ut. När han kapade Karlström bakifrån.
Vad var det?
Nej, alltså Aymar Kjær, han hoppade in och så bara kapade han Jesper Karlström bakifrån. Det kändes inte som hans grej.
Ja, det såg jag. Ja, det kunde nästan bli rött. Det var riktigt fult. Det var riktigt.
Men sen hade han hade en annan grej Kjær också som var rolig. Jag vet inte om du tänkte på det också. Det var liksom en helt betydelseslös sekvens i matchen. Men Hammarby slår en passning på mitt plan i sidled. Och Kjær inser det tidigt att han ska hoppa över bollen.
Ja.
Men han gör ingen vanlig överhoppning, utan han gjorde en så här, han såg ut som så här papphammarpendling med ena benet. Han liksom pendlade ut hela benet, ja, i någon sån luftpassning.
Ja.
Så oerhört märkligt. Nej, små detaljer i Aymar Kjaers inhopp som fick en att förvånas lite.
Vad fick Martin IF Morta? Vad fick MFF för pritsa? Vad vill han lämna MFF? Men jag tror ju därför han ville lämna MFF var att han såg väl att han inte skulle få speltid. Dels så har ju Isak Kiesetlin och Ola Toivonen klickat superbra, vilket man inte kunde se på förhand att de skulle vara i någon form av radarpar. Tydligen klickas väldigt bra även utanför plan och sådär. Så att de verkar hitta en bra kemi. Och sen finns det ju en ganska radda forwards som kanske inte hans, som han ser inte lämnar klubben innan, eller innan honom. Så att jag tror väl att han såg det och att han känner att han vill bli satsad på. Det är väl Årborg ett ganska bra steg. Jag tror att Årborg betalar ett par miljoner för han bara, en till två. Så det var väl inte mycket, men han hade ju, hans kontrakt gick ut, så att det var väl det i så fall.
David, användaren Adebisi 1891, frågar hur mycket hade det blåst kring domarna om det hade funnits publik? Jag tycker det blåser kring domarna kring utan att det är publik just nu.
Ja.
Men ja, nej, det har varit en dålig period här i domslutväg. Jag tänkte på en grej till här, och det diskuterades kort i samband med sändningarna i helgen här också, och det här eventuella spökmålet som AIK gjorde då, när bollen faktiskt ut och var bakom stolpen mot Mjällby. Goal Line Technology, säga vad man vill om VAR, men Goal Line Technology undrar hur dyrt det är och varför det inte går att införa något motsvarande. Det borde ju bara vara att göra det, så att man ser om bollen inne. Det är en väldigt enkel grej och den fördröjer inte spelet på något sätt heller. Men Mattias Öberg undrar om hur många svenska sportjournalister har en närmast religiös dyrkan till utländska, ofta engelska lag, men till svenska lag de älskade som barn innan de blev journalister är de helt likgiltiga och neutrala. Jag vet inte vilka han har.
Men där tror jag att det handlar om att man blir avtrubbad när man jobbar hela tiden med fotboll och allsvenskan och kommer så nära att det inte är lika roligt längre liksom. Jag kommer ihåg, jag kan bara ta, jag avgudade ju Inter och följde varenda match och spelade så här. Sen när man började jobba med fotboll när man var nere och var liksom Milan och Corre i och bevakade Zlatan framförallt, och så var, liksom, bevakar man ju Inter också en del, och det blir inte lika roligt då liksom.
Men jag har aldrig älskat något svenskt. Jag vet inte, när man väl lär sig älska ett lag, som jag lärde mig älska Newcastle, så bleknade ju alla andra känslor för andra klubbar. Man till slut blev bara liksom, man rätt snabbt förstod själv att sådär, att jag håller ju inte på något annat lag här. Jag håller ju bara, det här är vad det innebär att hålla på ett lag. Så jag kan inte svara för hela vår yrkeskår i den bemärkelsen. Men i mitt hjärta fanns det bara rum för ett i alla fall.
Sen kan det också de här äldre sportjournalister var det ju fult att få hålla på ett lag förut. Liksom att man fick säga det för att man skulle vara neutral. Medan nu har väl alla journalister skyltar med, eller mer eller mindre, det är väl jättemånga som skyltar med sina,
ja, till och med på nyhetsplats ibland.
Ja,
alltså att det är i tidningarna att man skriver om vilka man håller på och sådär. Så att det är väl inte, jag tycker det där verkar ha suddats ut ganska mycket.
Verkligen.
Och tar man det ett steg längre till hur det ser ut i andra länder, de tar Athletic till exempel nu, har jag märkt en sak där. De har ju snott åt sig väldigt många av de absolut bästa, mest framstående fotbollsskribenterna och även tv-reportrarna i engelsk fotboll det senaste året. Jag som följer deras Newcastle-bevakning ganska nära där är ju hela principen om objektivitet borta. Alltså de har ju struntat i det, och de här reportrarna är numera bara designerade klubb reportrar.
Vad heter han som vi träffade, en var London Corre förra gången, vad heter han? John Cross, tror han håller på Arsenal?
Nej men och så här, jag vet att det finns Newcastle-reportrar nu som sitter och liksom säger själva att de har suttit på Newcastle Supporters Trust-möten och uppmanar andra fans att göra det och sådär. Och jag vet inte, jag måste säga en annan sak i det, och det är ju att när det blir så liksom skiktat som det är där nu, att de har klubbspecifika nyhetssajter på Athletic. En del av materialet är ganska bra, men det blir lite så här att det var bättre, jag gillade mer när de skrev om klubben, när de skriver för klubben. Förstår jag menar? Nu skriver de nästan för supportrarna på något sätt. Att det är så här, än att jag gillade mer att de skrev till supportrar än om, eller om, alltså på något sätt. Att det, ja,
det blir, men sen lite, är det, har ju varit så här också, nu på pressläktarna kan ju sitta en del liksom för supportrar också som skriver för olika,
men det var ju så roligt, media bland
annat. Ja, det var ju så roligt på någon när det var, jag kommer inte ihåg vilken match det var, men När jag och någon kollega satt, då var det en som satt lite längre bort. Så när hymnen spelas så la han ner datorn, tog upp och så ställde sig och vecklade ut halsduken och sjöng med. Det var så jävla roligt att folk trodde att det var en journalist liksom.
Ja, vi har ju haft, den ganska välrenommerade och berömda Bajen Jompa bredvid sig några gånger på pressläktaren. Det har ju till och med inneburit svårigheter att koncentrera sig med tanke på hans känsloliv.
Jag sitter gärna bredvid Jompa varje. Han tycker att det är ett härligt skådespel att se när han går loss på domarna.
Har vi fler frågor eller är vi nöjda där för den här
veckan? Nej, där är vi nöjda. Nu har vi kört en timme. Det blir kanon.
Då får vi tacka för oss.
Håll utkik efter mer Silly Season. Jag tror det här kommer bli en hektisk vecka.
Och en del andra större publiceringar som vi hoppas att vi kommer med den här veckan också.
Ja.
Hej!
Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.